En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och om hellenismen hade ett centrum, en politisk och kulturell sol som överglänste alla andra makt- och lärdomsmetropoler, då var det de ptolemaiska härskarnas huvudstad Alexandria, som då är nygrundad. Det är ingen gammal faraonisk metropol, utan det här grundade Alexander själv på ett näs mellan Medelhavet och Mariotis-sjön, där havsvindar garanterat klimatet är behagligare än i det torra och heta inlandet. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, och
Katarina Harrison Lindberg, författare och gift med Dick. Vi har nu ältat oss igenom den atenska demokratin
och atenska myter.
Precis.
Och kommit nu fram till en riktig rejäl myt.
En riktig rejäl myt.
För visst tusan har du hört att jorden var platt förr i tiden. Att folk trodde det.
Det har jag faktiskt hört. Jag hade en bok när jag var liten som jag minns inte alls vad den hette nu. Men jag minns bilderna i den. Det var någon sån här faktabok med hur jorden såg ut inuti och sådär för barn.
Vänta, är det så? Så en liten båt som åker ned och så trillar den ner?
Nej, det var så här att bilden var att det kom fram en vetenskapsman till ett kungapar, och så presenterar han en bild, så här, han har gjort en modell av en rund jord först. Ja, precis. Och kungaparet, de blir jättearga och kör iväg honom, och sen kommer han tillbaka lite senare med en platt jord, och då blir de så här, det var bra, det var fint, så ska det se ut. Det skulle nog föreställa medeltiden, tror jag.
Ja, det här har man trott sedan 1800-talet att folk trodde förr. Faktum är att det här är en ren bluff. Alla någorlunda bildade människor och de flesta andra också trodde att jorden var sfäriskt formad som en glob redan i det gamla grekernas tid. Och mer än så. På 200-talet före Kristus räknade till och med en smart kille i Alexandria som hette Eratosthenes ut nästan exakt hur stor ekvatorn är. Han tar fel på några kilometer, men det är alltså oerhört stor detaljrikedom och kunskap. Och det är ingen slump att man räknar ut det här i just Alexandria.
Nej.
Under just den eran som vi kallar för hellenismens era.
Det här var verkligen en kulturell och vetenskaplig
storhetstid.
Ja, vi kan säga det.
Och vi kan börja med arkitekten till det. Den sig själv helt ovetande förgrundsgestalten till allt det här. Generalen och fältherren. Den tidigt bortgångne Alexander den store.
Alexander den store. Jag ska inte säga att han hade en dålig lärare, för det vore ju förfärligt. Hans lärare var Aristoteles.
Manschauvinisternas ärkegubbe.
Hatobjektet nummer ett. Ja, ja. Men det var faktiskt så. Han hade säkert goda sidor också. Och Alexander, han var ju trots allt man. Så det gick väl bra att undervisa honom. Vi vrider klockan tillbaka till 400-talet och 300-talet före Kristus. Vi rör oss hela tiden före Kristus i de här avsnitten. Det är det klassiska Greklands storhetstid, då Aten, Sparta och Thebe kämpade om hegemoni, då Aiskylos, Sofokles och Euripides skrev sina dramer och då verk av bestående skönhet skapades av tempelarkitekter och bildhuggare. Då finner vi en väldigt småskalig värld.
Ja, fullt av små stadsstater.
Ja, det var stadsstater. Det var Aten, Thebe, Sparta, det var de här små, det var inte ett land, det var inte Grekland, utan det var...
Ja, de var medvetna att de var greker, men de hade bara en gemensam grej, och det var att de samlades vart fjärde år i Olympia och har lite idrottstävlingar. Och då får man inte kriga, men annars så är de fiender och ligger luven på varandra jämt.
Ja, och de hade sina egna ledare och sina egna system och sitt eget omland där man... Ja, så det var ändå, det var små stater som försökte leva någorlunda tillsammans.
Och då blir de sårbara.
Precis, små då blir man sårbara.
Kan möta stora fiskar.
Ja. De klarade inte av att bygga upp stora sammanhängande riken, för de var alldeles för oense. Men
ja, de lever i periferin av stormakter så länge de kan fortsätta ha det här. Perserriket tyckte inte det var värt mödan att slutgiltigt underkuva dem. Så de kan leva vidare i brist på stora fiskar i närheten. Mm.
Men vad händer när det kommer en stor fisk?
Ja, den stora fisken heter Makedonien. Filip den andra och Makedonien på 300-talet ville svälja de små fiskarna i närheten. Och gör det också, för då, när de inte kan samarbeta och en stormakt växer fram runt om hörnet, i nuvarande norra Grekland och södra Makedonien och Bulgarien, då blir Grekland väldigt snabbt försvagat och kommer att bli någon sorts underlydande vasaller till den stora fisken Makedonien. Och Filips son, Alexander den store, visar sig dessutom vara världshistoriens främste fältherre hittills och tar makedonier och greker iväg på en hisnande erövringsexpedition mot Perserriket och lägger under sin korta livstid en bra bit av hela västra Asien under sig.
Han var bara 32 år när han dog.
Ja visst, han dör antagligen superhjälse i Babylon när han är ung. Men då har han redan fört sina trupper hela vägen in i Indien och tillbaka. Och erövrat allt, inte förlorat ett enda fältslag, krönts till farao i Egypten och lagt under sig det landet, tagit halva Centralasien, hela Iran, Irak och så vidare. Då skapat ett enormt imperium. Huvudsakligen genom att ta över det imperium som perserna och Egypten hade skapat före honom. Och när han sen dör, då är han som sagt bara 32 år gammal och det finns ingen chans att det här superimperiet kan överleva under hans ättlingar. Utan det blir då hans generaler som får ta över. Mm.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men själva poängen med det här, det är att de här erövringarna gjorde att den grekiska, den makedoniska, men den grekiska kulturen, den spred sig över ett jätteområde.
Ja, hans general tog över, grundade egna dynastier och de gjorde inte det på persiska och egyptiska utan arameiska.
Utan de kom på grekiska och blev som någon sorts överskikt i det här samhället och den grekiska kulturen blev det som man var tvungen att anamma.
Ja, grekiska blev officiellt språk, nya städer grundas, många uppkallade efter Alexander. Heta Alexandria, fanns många sådana, med huvudsakligen grekiska invånare. Och skulle man få någonting gjort, skriva offentliga dokument, testamenten, ordningsstadgor, gjordes det på grekiska. Så även om du inte talade grekiska själv, utan arameiska eller egyptiska, så fick du kunna grekiska också.
Ja, precis.
Vi fick ett världsspråk.
Ja, vi fick
och
ett världsspråk.
För vetenskap och kultur är det mycket goda nyheter, för då kan man kommunicera.
Mm, det kan lätt jämföras med latin senare och engelska i våra dagar.
Ja, och det här fortsätter sen, den hellenistiska eran som vi kallar den, alltså Hellas är ju Grekland på grekiska, hellenistiska eran, då grekiska sprider sig och grekiska stater grundas överallt. Det slutar inte med Alexanders död, utan hans generaler fortsätter att utvidga det här mycket, mycket längre bort än vad vi känner till. Alltså på 100-talet före Kristus har man en stor erövringsfas i Indien. Utifrån Afghanistan och Pakistan och Punjab så får vi indogrekiska härskare som startar med grekisk konst. De blir buddhister, men Buddha ser ut som en grekisk filosof i deras konst och sätter alltså rejäla grekiska avtryck långt bort i Asien. Och det här fortsätter sen att spridas så att man känner till Alexander den store långt bort Sydöstasien också. Jag minns när jag reste på Sumatra när jag var ung med ryggsäck. Då kom jag till Minangkabau-folket uppe i ett bergsland. De menade att de var ättlingar till en av Alexanders generaler som hade kommit dit med sina båtar och bosatt sig där permanent. Och det var de som var Alexanders riktiga avtagare. Så hela den här alltså hellenistiska eran, det är alltså en stor kulturell grekisk storhetstid som resulterar i ett nytänkande och kulturmöten utan like. Och det gav resultat.
Men du säger hellenismen här nu hela tiden. Pratade man om hellenismen på Alexanders och hans generalers
tid? Nej, det är en typisk sån här modern alltså fikonterm inom historievetenskapen. Mannen som uppfann termen hellenismen, han hette Johann Gustav Droysen.
Var han tysk?
Han var tysk. Han levde på 1800-talet och omkring 1840 publicerade han ett tvåbandsverk, Geschichte des Hellenismus. Hellenismens historia. Han har alltså hittat på begreppet och han lanserade den. Och tyskar på 1800-talet, det är de stora europeiska universitetspionjärerna, grundande av seminarier, alltså Ranke, Droysen, alla de här och Treitschke. Och tyskarna sätter agendan för terminologin under antiken.
Det är väl nästan fortfarande så om man ska läsa om den här tiden, om antiken,
auf Deutsch, bitte.
Så behöver man faktiskt kunna tyska.
Ja, har du som jag universitetslärare och en doktorand som vill skriva om antiken, då säger jag, kan du tyska? Nej, det kan jag inte. Jag läste spanska på gymnasiet. Ja, synd om dig då. Tillbaka till skolbänken. Detta har alltså hänt. Mm.
Nu kan vi säga så här då. Vi slår ett slag för att man ska läsa tyska så fort man kan.
Ja. Det är väldigt viktigt och bra dessutom ett språk som du hinner lära dig på 3 år eftersom det är så likt svenskan. Vi kan återkomma till det senare. Ja. Tyska är bra att kunna.
Ja. Om man lär sig tyska så kan man studera det antika Grekland och mycket annat.
Mycket, mycket annat. Och klara sig runt omkring i Tyskland där man inte alltid kan bra engelska. Mm. Nåväl, Droysen skapar alltså begreppet hellenismus. Och det hade funnits liknande glosor tidigare, men det hade inte syftat på exakt den här epoken, utan det grekiska substantivet hellenismos, det hade mest varit någon sorts imitation av grekiskt levnadssätt, den som vill vara lite grekisk och grekofil. Men från och med tyskt 1800-tal blir hellenismen begrepp på den här eran.
Ja, precis. Då pratar man om Alexander den stores död, 323 före Kristus, och till Kleopatras regeringstid som är 3 sekler senare.
Ja, 300 år. Ja, så Kleopatra återkommer vi till senare. Det är en
hon har ett eget poddavsnitt så småningom. Men den perioden, ungefär 300 år, det är den hellenistiska eran. Och under den här epoken så dominerades östra Medelhavets kuster av ättlingarna till Alexander den stores generaler. Ja, som förde hans arv vidare skulle vi kunna säga och spred den här grekiska språket. Och
vi kallar dem för lite av varje beroende på vad generalen hette. Selevkosättlingar får heta Selevkider, Antigonosättlingar heter Antigonider och Ptolemaier, det är de som sitter i Egypten. Och det är väldigt svårt att hålla isär dem för de heter Ptolemaios allesammans. Men det är alltså grekiskt talande härskare i hela Västra Asien och Nordafrika. De kan alltså kommunicera med varandra och deras lärda män kan kommunicera fram och tillbaka och flytta kors och tvärs och ge varandra idéer.
Nu ska man ju inte tro att det här var en fredlig tid.
Nej, absolut.
För det var det inte.
De krigar jämt med varandra.
Ja, de bråkade, så att även om de hade det här gemensamma kittet så var det fortfarande tjafs mellan dem och
Och det dyker upp nya fiender hela tiden. Parnerna, som sen kallas för parter i Iran. De pratar ju inte grekiska då, men de blir väldigt påverkade och inser ju hur man ska spela spelet och hur härskarkulturen ska gå till. Så att de i princip dras in i den hellenistiska kultursfären också. Romarna lika så.
Ja, för romarna dyker ju upp här.
Ja, och blir väldigt påverkade. Alltså, ska man bli någonting i det antika Rom så ska du ha en grekisk lärd slav som lärare som då kan undervisa i grekiska. Ungefär som vi får lära oss engelska i skolan. Så grekiska kom att bli ett världsspråk långt utanför de hellenistiska kungarnas välde. Och likaså Kartago, det är ett fenikiskt område i Tunisien. Ja visst, men kommer att påverkas väldigt mycket av de hellenistiska strömningarna. Så du fick en sorts kulturellt allmän grekiskt element som lägger sig som någon sorts vetenskapligt gynnsam filt över hela Medelhavsvärlden och hela västra Asien.
Och som drar in liksom egyptier, syrier, judar, araber, perser, alla är med i det här på något sätt.
Ja, det är ingen slump att Nya Testamentet skrivs på grekiska. Nej. Det var det självklara språket om man skulle bli förstådd och kunna kommunicera med någon utanför den egna lilla gruppen.
Det är faktiskt väldigt häftigt. Mm. Det är kul, för hittar man egyptiska papyrustexter från den här tiden så är de skrivna på grekiska.
Ja, och de finns kvar, för Egypten är ett torrt land, bokstavligt talat, med goda bevarande möjligheter för papyrus, som annars är ett organiskt material som bryts ner väldigt, väldigt fort. Så hellenismen, nu har vi snackat väldigt mycket positivt om hellenismen, men vad kan man se den idag? Jag menar, de gamla hellenistiska rikerna gick under på 100-talet eller sista århundradet före Kristi födelse. Men man kan ju åka och titta på dem.
Jag minns när vi var i Berlin.
Ja.
Gör du det?
Det gör jag. Och Berlin tycker jag, vill ni först och främst lär er tyska, Deutsch bitte. Sen åker ni till Berlin och ställer frågan om hellenismus. Och då vet förmodligen inte varför sen vart ni ska. Då lyssnar ni på vår podd igen och inser att det är till Pergamon Museum. Pergamonmuseet på Museum Insel mitt i gamla Östberlin som ni ska åka till. Och då vill vi framförallt stå ett slag för ett icke-museum eller nästan museum som ligger bredvid det stora Pergamonmuseet. Ett gigantiskt panoramamuseum.
Ja, man kliver in som ett jättestort
överraskning
rum med ett, som jag minns det, som är nästan som ett fågeltorn i mitten. Mm. Och sen har man byggt upp ett
jättemålning med fotografi, ja, 360 grader som omsveper dig.
Och den ser ju väldigt riktig ut, faktiskt.
Ja, det är dessutom med sån här special effect så att det blir ljus och natt och man får se hela den här staden Pergamon som omsveper dig. Och det vet man inte om det här i förväg för att man har åkt dit för att titta på gamla föremål, då är det här en fantastisk återskapande.
Det här är ingenting som tar lång tid. Man går in och tittar på det här och sen så är man färdig. Man går inte på ett museum i 4 timmar utan det här gör man på en liten stund.
Ja, det är alltså Pergamon, och att tyskarna tycker om Pergamon beror på att de var grävde ut och plockade bort ett helt tempel från Pergamon i Mindre Asien. En av hellenismens viktigaste städer och byggde upp det igen i Berlin.
Men det är ju trots allt så att när man pratar om hellenismen och den här tiden så är det inte, de flesta tänker inte på Pergamon, de tänker på Alexandria i Egypten, eller hur?
Det gör de. Pergamon,
det gör jag.
Pergamon tänker man när man tänker på skrivmaterial, bearbetat kalvskinn.
Pergament.
Men annars har du helt rätt, det är ju Alexandria. Och om hellenismen hade ett centrum, en politisk och kulturell sol som överglänste alla andra makt- och lärdomsmetropoler, då var det de ptolemaiska härskarnas huvudstad Alexandria, som då är nygrundad. Det är ingen gammal faraonisk metropol, utan det här grundade Alexander själv på ett näs mellan Medelhavet och Mareotissjön, där havsvindar garanterat klimatet är behagligare än i det torra och heta inlandet. Och det fick en geometrisk gatuplan, raka, breda gator som kantades av kolonner med ett rätvinkligt gatumönster, med rutnät i 5 distrikt, alltså väldigt välplanerad stad von oben, för att tala tyska. Och det här sväller på 200-talet före Kristus till en av världens största och mest glänsande städer, muromgärdad med vita kalkstenshus och med en avancerad dricksvattentillförsel med kanaler som tömmer underjordiska cisterner förbundna med rör till förmögna stadsbors hem. Det är alltså en väldigt modern metropol, nygrundad och säkert väldigt bekväm att leva i om man var rik.
Och då kan man ju undra varifrån, hur man försörjer den här stan.
Det är en parasitstad kan man
säga. Ja, det är ju det. Rikedomarna kommer, delvis kommer de från det egyptiska jordbruket som den här ptolemaiska dynastin parasiterar på, precis som du säger. Exploaterar, använder sig av. Men också med väldigt mycket kommers med utlandet. Det här var ju trots, de hade samma språk, det var lätt att bedriva handel och Alexandria hade ju omfattande hamnanläggningar. Och det behövdes, för här kunde man frakta vete, papyrus, linne, sten, glas, parfymer och
plast ombord på väntande fartyg. Och det här var något som de gamla egyptierna inte hade gjort, för
nej,
det är inte en thalassocivilisation.
Det slås man av när man besöker Egypten, att egyptierna före den här tiden, de hade hållit sig på Nilen. De seglade väldigt sällan ut i Medelhavet och var där. De var i sitt land, de rörde sig ut med Nilen. Men inte vidare. Men, så det här är någonting annat. Det här är liksom en kust.
Vad tänker oss hamnkvarter då? Stora hamnkvarter med myller av försäljare, kunder, sjömän, spåmän, musikanter,
ja,
tjuvar, prostituerade. Och ett av världens sjundeverk som vi kommer till sen.
Ja, fyren på Faros. Men den har
vi med.
Precis. Ett eget avsnitt om så småningom.
Och den här fyren den förbinds då med Alexandria av en anlagd broväg som delar stadens hamn i två delar. Och öster om det här har man en udde, Lockyasudden, som i praktiken är en enda stor palatsstad. Med pampiga villor, tempel, offentliga parker, kungapalats med egen hamnanläggning. Alltså, jättelyxigt och jättefint. Och totalt osynligt idag.
Varför då?
Eftersom jordbävningar efter antiken ledde till att allt rasade ner i Medelhavet. Landsänkning på mellan 40 och 70 meter. Så allt det här snyggast och det snygga försvann.
Men just på lite, här, som Atlantis.
Lite som Atlantis. Just på det här riktiga alexandrinska Atlantis. Där låg då de viktiga kulturella och politiska centra i hela den hellenistiska världen.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men hur spelade det här, den här hellenistiska världen, spelade det någon roll för de som bodde i Egypten?
Vanliga egyptier levde vidare som vanligt. De hade sitt jordbruk där de arbetade i något sorts statligt planekonomiskt system som går ut på att leverera ett överskott till de här härskarna. De är eftersökta och kontrollerade av ptolemaiska byråkrater. De har sina gamla tempel kvar där man kanske får någon ny gud, Serapis lanserar man. Men i allt väsentligt i övrigt så går det till så på den gamla faraoniska tiden. Det är alltså ett främlingsvälde med en grekisk elit över en gammal traditionell egyptisk jordbrukskultur. En härskarideologi som ptolemaierna själva skapar över underkuvade egyptiska bönder.
Men det är också så att ptolemaierna anammar det som de gamla härskarna hade gjort.
Ja, när de avbildar sig i egyptiska tempel, när de bygger
för
nya
det,
tempel.
De ser likadana ut som man har gjort i alla tider.
Man måste vara superexpert för att se skillnad på ett Ptolemais tempel och ett gammalt egyptiskt. För de vill ju hamna, sett ur folkets perspektiv, i de gamla faraonernas fotspår. De vill bli betraktade som gudomliga härskare.
Så de avbildar sig på samma sätt och de bygger likadant. De tar till och med upp detta att man gifter sig med sina egna syskon, att härskarna gifter, för det gjorde man här i Grekland och Makedonien.
Var du Ptolemais kung så var du gift med din syster.
Så gjorde man ju definitivt inte det.
Det var tabu. Ja, det var definitivt tabu. Incest. Men i Egypten.
Alltså i de flesta kulturer är det så att man gifter sig inte med sina egna syskon, men just i Egypten hade faraonerna gjort det, och den sedvänjan, den plockar man upp.
Ja, ganska snabbt dessutom på 200.
Så redan Ptolemaios den andra gifte sig med sin syster. Hon hette Arsinoe. Arsinoe, det är ett väldigt vackert namn tycker jag.
Ja, Arsinoe, Berenike och Kleopatra, det heter de ptolemaiska kvinnorna. Vilket visar på mycket stor variationsrikedom. De har tre namn. Killarna heter bara Ptolemaios.
Ja, så det är jättesvårt att hålla ordning på dem.
Ja, ingen idé att försöka. Alltså Kleopatra den 6-7, Ptolemaios den 13-14, och det är idelsonen.
Det är väl till och med så att den Kleopatra som vi tänker på som Kleopatra, man vet man vilket nummer hon hade?
Nej,
är man
det finns
säker?
Två varianter på det. Men hon får ett eget avsnitt.
Ja, jag vet hon får ett eget avsnitt, men jag bara undrar.
De här, trots att de då gör allting för att i folkets ögon vara faraonernas avtagare och leva som gamla härskare, så är de ju främlingar. Vill man som egyptier kvala in i härskargänget får man bli tvåspråkig och läsa grekiska också. För de lever i Alexandria, och det är ingen egyptisk stad. Det är en multikulturell hellenistisk metropol som gör en poäng av att man har så enormt stora exploaterade rikedomar, att man har ett ständigt överflöd. Tryfe är substantivet. Tryfe kan översättas med största möjliga lyx och överflöd. Och det här ser Ptolemaierna till att excellera i. Alltså de vill bli kända för sina excesser, sina orgiastiska överdrifter. Lyxen signalerar makt och gudomligt välstånd. Det kunde få en del trista konsekvenser för vissa av de här härskarna. Som Ptolemaios den 8. Han ville bli känd som Ptolemaios Evergetes, Ptolemaios välgöraren.
Det hade varit fint.
Ja, men det blev han inte, för han levde verkligen ett liv i konstant överflöd med kolossala luncher och middagar.
Men var han en välgörare?
Nej, han var en förfärlig tyrann som förföljde de lärde i Alexandria som den enda egentliga icke-intellektuell härskaren i deras land. Men det man mindes om honom, det var att han blev kolossalt fet. Han blev inte känd som Ptolemaios Evergetes, utan Ptolemaios Fyskon, Ptolemaios Isterbuken. Det är som sonen hamnade i rent längderna. En skildring av honom så kan vi läsa att, nu citerar jag, hans kropp hade blivit fördärvad av fett och han hade fått en buk av ett sådant omfång att det skulle varit svårt att mäta den med båda armarna.
Då är man stor faktiskt.
Då är man mycket stor.
Ja.
Nu är det här lite skitsnack av hans fiender, och de var många, för han tyckte inte om de lärda akademikerna i Alexandria, och de fick sedan skriva om honom efteråt, så vi kan kanske inte ta det här på fullt allvar. Fullt så usla som de här lyxiga, storätande Ptolemaierna verkar vara i krönikorna var de säkert inte, kan man slå fast. För det var ändå en långlivad dynasti med många innovationer, nya järnredskap, förbättrade grödor, bevattningsmetoder och så vidare. Då.
Ja, jag tänker inte alls på det här när jag hör Alexandria och Ptolemaierna och hellenismen. Då tänker inte jag på någon isterbuk eller så, utan då tänker jag på biblioteket i Alexandria.
Biblioteket som inte hade existerat om inte de här överflödsälskande fläskbergen hade investerat kolossala summor i kultur och vetenskap. Biblioteket framför allt. Och inte bara det, utan musarnas helgedom, museion, var vi har fått ordet museum. Statligt sponsrad vetenskapsakademi, ibland utpekat som världens första universitet. Både det och biblioteket låg på den här Lockiasudden, palatsområdet. Och i biblioteket, där fanns enligt uppgift, och det här var alla impade av i Medelhavet, som många skrev om det, enligt uppgift alla böcker som någonsin skrivits på grekiska och massor av verk som hade översatts till språket. Om man kom dit som besökare, alltså för att låna en bok då, eller för att läsa i någon, då var man tvungen att lämna över sina egna bokrullar till bibliotekets kopister. Så sen behöll ditt original, så fick du en kopia med dig tillbaka.
En kopist är alltså en som gör en kopia.
Exakt, och det här är ju ett hårdhänt sätt att uppdatera och utvidga ett biblioteksresurser, men det funkade, för många ville komma dit. Och det är alltså, räknar man ihop alla de här papyrusrullarna, så är det mellan 500 000 och 700 000 som lär ha funnits där när det var som störst.
Där ligger vi i Lädik.
Ja, vi har också ett bibliotek, men det är mindre.
Vi tvingar inte heller alla våra besökare att lämna ifrån sig sina böcker.
Nej, men nu när du säger det. Vi har ingen kopist som skriver av dem här. Nej. Inte ens en kopieringsapparat. Ja, nu var inte det här det första biblioteket.
Nej, det här var inte det första biblioteket, men det är det största. Om vi ska säga någonting om tidigare boksamlingar och såna här saker, så man hade naturligtvis samlat böcker och inventarieförteckningar och listor långt tidigare än i det här exemplet. Eftersom man behövde det. Det finns exempel på att man gjorde det i civilisationer redan på 2000-talet före Kristus, framförallt i Irak och Syrien, där man gjorde arkiv ofta i tempel, i anslutning till tempel.
Då är det ju en hel del officiella uppteckningar, men så småningom börjar man med riktiga böcker och skönlitteratur också.
Precis, det kommer ju. Så småningom så blir det även mer så som vi tänker oss böcker då. Åtminstone på 700-talet före Kristus så fanns det betydande boksamlingar i Mesopotamien. Den assyriske kungen Assurbanipal, han levde på 600-talet före Kristus. Han hade ett ganska rejält bibliotek, för att han hade slagit ihop äldre bibliotek och själv skaffat nya böcker.
Ja, det var ungefär 30 000 lertavlor, och det ligger i Nineve, vid Mosul i dagens Irak. Så,
det är ju också mycket.
Det är jättemycket, mer än vi.
Kan vara mer än vi. Ja. Vi har inte räknat våra.
Nej, men tänk om vi kan slå oss och Banipal.
Det skulle vi säkert. Ja. Nu sitter vi här och pratar om vårt eget bibliotek, och det är faktiskt inte så ringa. Det är ju...
Nej, det är boktravar i vår arbetsrum, vi får inte plats att finnas.
Så det är mer än man kan räkna, skulle jag säga.
Men vi slår inte biblioteket i Alexandria. Det byggs alltså efter att andra härskare har försökt övertrumfa varandra genom att skapa stora boksamlingar. Och Ptolemaierna med alla sina enorma rikedomar kunde verkligen överträffa alla. Och det var då en av de kulturella investeringar som de gjorde. Och det här drar ju till sig folk.
Ja, det gör ju det.
Lärda män från hela den grekisktalande världen, och det innebär hela Västasien och hela Medelhavsvärlden, söker sig till biblioteket och vetenskapsakademin, där man får statligt stöd för att ägna sig åt forskning.
Det är väldigt bra.
Och då får isterbuken, jag lärare med Ptolemaierna, bör få våra applåder sedan 2000 år för att de gör allt det här. Ett exempel som nuvarande myndigheter kan tänka på.
Ja. Så här hade vi till exempel under första hälften av 200-talet före Kristus Euklides.
Geometrins fader.
Ja.
Han är i gott sällskap.
Alltså alla som håller på med geometri i skolan idag lutar sig mot den här mannen.
Euklides, precis. Och Aristarkos, som utarbetar heliocentrisk världsbild, vilket vi felaktigt tror är något som Copernicus hittar på 1500-talet. Hellenismens lärde hade räknat ut det redan på den tiden. Aristarkos från Samos, solen i centrum för solsystemet. Och så har vi Erasistratos och Herophilos, anatomer. Ktesibios, pneumatikens fader. och så vidare och så vidare. Alltså, resistrat oss, det är han som ser skillnaden mellan artärer och vener och beskriver dem. Det är alltså väldigt långtgående forskning inom flera på flera.
Ja, det visas, alltså, man drar ju det är inte som att man är intresserad av en sak här, utan man är ju intresserad av allt möjligt faktiskt. Det måste ju ha varit en fantastiskt häftig miljö att verka i.
Ja, där man kan sitta och göra det här på heltid och få lön för det. Och träffa likasinnade. Och då blir det ju kulturella effekter när man sitter och pratar. Och det här gäller inte bara naturvetenskap, utan det är humaniora också. Alltså samla ihop klassiska mästerverk inom grekisk litteratur, sammanställa dem i handskrifter, ha egna poeter och så vidare. Då. Bara alla de här historierna om Medea och Kirke, Gyllene skinnet, att de sammanställs och bevaras, de här gamla grekiska myterna, består och beror i stor utsträckning på att det sitter folk i Alexandria och kopierar av dem och för dem vidare.
Mm.
Annars har vi haft mycket mindre kvar. Och så har vi ju en del kända namn också.
Ja, det har vi. Jag tycker ju att Euklides är ett känt namn, men vi kan ju dra andra kända. Vi har Arkimedes till exempel.
Hevreka! Jag har funnit det!
Arkimedes från Syrakusa, han är ju en av världens viktigaste matematiker. Skulle man väl säga, kanske fortfarande. Han var uppfinnare också. Han gjorde en skruvpump.
Ja, det man använder i konstbevattningen än idag, i stor del av tredje världen, och i gruvor. Och så den här, när han skriker hevreka, vad är det han gör då?
Det är då han tar sitt bad.
Mm, och sänker ner sig.
Ja, det är då han kommer på att... För att säga det här enkelt då, det är då han kommer på sin arkimediska princip. Att ett föremål som är nedsänkt i vätska påverkas av en uppåtriktad kraft som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan.
Och när han kommer på det här ska han ha rest sig naken i badkaret och skrikit hevreka, har funnit det.
Jag har funnit det.
Och sen så rusar han iväg till kompisarna i Museion och berättar det och så sitter de och funderar vidare. Så gick det naturligtvis inte till. Men det är ingen slump att många av de här verksamma människorna med alla deras upptäckter kommer ungefär samtidigt vid de här akademierna i Alexandria.
Och sen har vi mannen med jordens omkrets.
Ja, Eratosthenes.
Ja.
Och då kan man betänka att hur tusan räknade du ut jordens omkrets på den tiden? Korrekt kilometerantal för övrigt är 40 000. Han kommer fram till 39 690. Och han kan ju inte gå med måttband runt ekvatorn. Utan det här gör han med matematisk precision i Egypten.
Ja, han gjorde så att han ställde upp käppar på två olika ställen. Och så mätte han solskuggan, vinkeln med solskuggan på de här två olika platserna och såg att den var inte samma.
Och så noterade han exakt.
Och sen med hjälp av den här skillnaden så räknade han.
Ja, han har alltså en käpp i Aswan, eller Syene som det heter, då och en käpp i Alexandria. Och på så sätt så kan han räkna ut genom att han vet avståndet mellan städerna. Måste vara en femtiondel av jordens omkrets och då lägger han ihop allting och kommer nästan fram till exakt så mycket som vi vet att ekvatorn är idag. Detta var smart av Eratosthenes.
Ja.
Och så har vi Heron.
Och, vi ska säga då, det bygger ju helt och hållet på att man faktiskt vet och tar för givet att jorden är rund och inte platt. För annars så hade han ju aldrig gjort det här.
Ja. Absolut.
Och det hade inte funkat att beräkna heller. Så att,
man kände till det.
Så det här är ett väldigt tydligt bevis faktiskt för att det här är inte människor som tror att jorden är platt.
Absolut. Men jag vill ha in Heron också. För har vi en annan sån här bortglömd uppfinnare med en väldigt viktig princip. Heron av Alexandria. Honom har folk inte hört talas om. Euklides och Archimedes ingår, eller borde ingå i allmänbildningen. Heron gör det inte.
Ja, men berätta
vad
om Heron.
Vad gör Heron? Ja, han gör det som de flesta allmänbildade tror att James Watt gör på 1700-talet. Han uppfinner ångmaskinen. Heron skall, och det är första århundradet efter Kristi födelse, alltså efter hellenismens era, men han bor kvar i Alexandria, har konstruerat ett hjul som drevs av vindkraft. Alltså satt igång det som sen blir vindkraften och skissat på att använda ånga för att därefter kunna alstra energi också. Han har alltså flera uppfinningar som han lägger ner på skrivbordet, i vissa fall försöker omsätta i verklighet, men principerna lägger han fram. Och det här är då apparater som det kommer att dröja hundratals år innan man inser hur smarta och viktiga de är och omsätter i verklighet. Men principerna och den vetenskapliga bakgrundsarbetet gör man alltså i Alexandria redan under antiken. Det tycker jag är häftigt. Alltså han gör det här kring Kristi födelse, det dröjer till 1700-talet innan folk fattar, det här var ju smart, och omsätter det i industriella revolutionen. Visst är det häftigt?
Ja, jag är helt, jag sitter här och är tyst för att jag är imponerad.
Nu är det ju inte de här gubbarna som folk går och hälsar på och beundrar när man kommer som turist till Alexandria, för vi hade turism på den här tiden. Förmögna
grekar. Ja, precis. Nej, de här var ju verksamma. Det var ju inte något som man åkte och tittade på. Det man åkte och tittade på, det var Alexanders grav.
Alexander den store.
Ja, Alexander den store. För att han blev begravd där. Han avled i Babylon.
Alltså strax utanför Bagdad, långt där.
Ja, en bra bit ifrån Alexandria. Och i början så visste man väl kanske inte var man skulle begrava honom. Kanske, han hade kanske tänkt sig att han skulle
till Makedonien.
Tillbaka till hemorten. Men, och då hade han ju hamnat i nuvarande norra Grekland. Men det visade sig att han faktiskt begravdes i Alexandria. Och hans plats blev en...
Ett stort
man begav sig dit för man ville se den här graven.
Ja, när Caesar kommer dit så vill han titta på det. Ja. Det är den stora sevärdheten.
Men det var ju väldigt länge sedan man hörde talas om någon som besökte Alexander den stores grav.
Ja, nu kommer vi till det verkligt trista, och det är så att ingen som åker till Alexandria idag kan se någonting av det vi har berättat om, för allt är förstört. Fyren på Faros är förstörd. Palatsen på Lockyasudden ligger på havets botten. Söndriga och trasiga sedan 2000 år tillbaka. Alexander den stores grav, från 200-talet efter Kristus, så vi aldrig talas om den. Vi vet inte vad som händer. Men allt det här, allt detta gamla hellenistiska kulturarv som man skapade under den här eran i Alexandria försvinner fullständigt. Dagens Alexandria är en helt modern stad. Och de antika lämningar man kan se, och det är i regel statyer man har plockat upp och satt dit i modern tid. Staden, den hellenistiska metropolen, den försvinner. Huvudskälet är ju då jordbävningar, men också att staden fortsatt att vara viktig.
Man bygger om det och ändrar.
Man bygger om den kontinuerligt. Annat var det under antiken. För då var det här en plats som man åkte till för att beundra, beskåda, skulle ha varit på, skulle turista i, njuta av och berätta om att man hade sett.
Ja, och det hör man ju lite grann på namnet på de här personerna. Alltså att de kommer från Syrakusa och de kommer från en massa andra platser än just Alexandria. Det här är människor som har invandrat dit.
Exakt. Och många kom dit bara för att titta, beundra och berätta för sina kompisar hemma att nu har jag varit där också. Det är en stad som man tillbringar en tid i även om man inte bosätter sig i. Och som vi nyss nämnde, det här alstrar ju en turistindustri. Det fanns under hellenismen folk som åkte runt, blev glada av att se märkliga ting. Så pass mycket att det alstrade ett behov av listor, behov av
reseguider,
sammanfattningar och reseguider. Och det är det vi kommer att prata om i nästa poddavsnitt.
Ja,
världens
för då blir det
7 underverk.
Ja.
Lyssna på oss då.
Tack och hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.